I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud och Herre Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan må finna en beredd boning. Genom samma din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Saliga är de fattiga i anden, för dem tillhör himmelriket. Det ser fortfarande ganska oberörda ut, så jag får översätta det hela lite bättre. Saliga är de onda, för dem tillhör himmelriket. Saliga är de onda, för dem tillhör himmelriket. Så provocerande är Jesu ord, när vi förstår honom rätt. Att vara fattig i anden är inte att vara moraliskt neutral, som att man varken skulle vara ond eller god, utan lite av båda, bara mitt emellan. Ungefär som gamla sketchen med Gösta Ekman, som min bror påminde mig om igår kväll. Centerextremisten, för er som har sett den. Nej, skalan börjar i botten, och Jesu ord gäller dem som befinner sig på botten. Det är få människor som tänker att de är där. Man har en självbild om att man är någonstans på mitten på skalan. I alla fall betydligt högre upp än botten. Att man har sina fel och sina brister, det erkänner man ganska villigt. De flesta av oss i alla fall. Men så tänker man också på att man har faktiskt några fina, goda sidor också. Och så är det. Går vi på det vi ser hos andra och oss själva, det vi ser hos andra och oss själva, så är det väldigt få människor som vi skulle kalla onda, och allra minst oss själva. Det goda människor gör är gott och ska erkännas som gott, uppmuntras på det mellanmänskliga planet inför människor. Då är det så. Men Gud ser inte som människor ser. En människa ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. Och han säger, det som går ut från munnen, det kommer från hjärtat. Och det gör människan oren. För från hjärtat kommer onda tankar, mord. Och där ligger också att hata andra människor. Äktenskapsbrott, sexuell omoral, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Bedrägligare än allt annat är hjärtat. Det är obotligt sjukt. Det är ingen som tvingar oss att tänka onda tankar om andra människor eller tala illa om dem. Det finns ingen som tvingar oss att vara själviska och bry oss mer om oss själva än om andra. Det kommer från oss själva och vittnar om att vi är onda. Ett gott träd bär inte dålig frukt. Bär det dålig frukt, så vittnar de om att trädet är dåligt. Det är ett ont träd som bär dålig frukt. När Jesus säger fattiga anden, så är det inte någonting som vi ska försöka bli genom andliga övningar eller något sådant. Och det är inte heller någon attityd vi ska försöka skaffa oss. Det handlar om en insikt om vad som redan är. Att man faktiskt redan är fattig i anden. Och har du den insikten, har du den insikten och lyssnar till Jesu ord, då hör du någonting helt annat. Nu är det ett löfte till dig. Nu är det ett löfte till dig att du är salig. Du tillhör himmelriket. Men det är bara hos Jesus vi hör detta. Och det är bara hos Jesus som vi har detta, äger detta. Så vi får komma till honom igen och bekänna hur fattiga vi fortfarande är. Hur onda vi fortfarande är. Och vad det onda hjärtat fortfarande plågar oss med för synder. Och så får vi också tro de orden som är Jesu egna ord. Du är förlåten. Du är salig och himmelriket tillhör dig. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som kallar oss till ditt rike. Hjälp oss att alltid vaka och bedja så att vi får gå in i den eviga bröllopsglädjen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån profeten Sefanjas 3:e kapitel. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Till detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Till av min nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Då ska jag ge folken renade läppar. Och de ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Från trakten bakom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt förskingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag avskilja från dig dem som jublar så segervisst hos dig. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt, och de ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte längre göra orätt, inte tala lögn, och i deras mun ska inte finnas en falsk tunga. De ska finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Jubla du dotter Sion, höj jubelrop du Israel. Var glad och fröjda dig av hela ditt hjärta du dotter Jerusalem. Herren har tagit bort straffdomarna från dig. Han har röjt din fiende ur vägen. Herren, Israels konung, bor i dig. Du ska inte längre frukta något ont. På den dagen ska det sägas till Jerusalem: frukta inte, Sion. Låt inte dina händer falla. Herren, din Gud, bor i dig, en hjälte som frälsar. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Hör också Herrens ord från Filipperbrevets 3:e kapitel. Vi har vårt medborgarskap i himlen Och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 12:e kapitel. Ingenting är dolt som inte ska bli uppenbarat. Och ingenting är gömt som inte ska bli känt. Därför ska allt vad ni har sagt i mörkret höras i ljuset. Och vad ni har viskat i örat inne i kammaren ska ropas ut på taken. Till er, mina vänner, säger jag. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag vill visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Säljs inte 5 sparvar för 2 öre och inte en enda av dem är bortglömt hos Gud. Ja, till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Var inte rädda. Ni är mer värda än många sparvar. Jag säger er, den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad inför Guds änglar. Var inte rädd, du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Så lyder det heliga evangeliet. Jesus lär oss i dagens evangelium hur mycket det är som är tvärt emot hur det borde vara. Det vi är rädda för behöver vi inte vara rädda för. Men det enda vi behöver vara rädda för är vi inte rädda för av oss själva. Men det som borde komma ut genom vår mun tar det emot att säga. Men det vi borde låta bli att säga har vi väldigt lätt för att häva ur oss. Och sen blir det ännu konstigare när Jesus säger att vi inte ska frukta den som han nyss har sagt att vi ska frukta. Jesus ställer sina lärjungar inför domens dag med risken att kastas i det brinnande Gehenna och varna för att förneka honom inför människor. Men samtidigt är det till sina vänner han säger detta. Och han predikar för dem om faderns kärlek och omsorg om dem. Det Jesus gör är att förbereda lärjungarna för den förföljelse som han vet ska komma. Så att de, när den kommer, kan säga med kung David: när fruktan fyller mig, litar jag på dig. Vad kan människor göra mig? Han vill driva ut människofruktan med gudsfruktan. Och med gudsfruktan ge frimodighet på domens dag. Han vill driva ut människofruktan med gudsfruktan. Och med gudsfruktan ge frimodighet på domens dag. Och han har sett till att det han sa till sina lärjungar då har skrivits ner och bevarats för att också du ska kunna säga med kung David: när fruktan fyller mig, litar jag på dig. Och detta ord visar också att det finns en koppling mellan det vi fruktar och det vi förtröstar på. Och utifrån det har vi 3 rubriker. Fel fruktan ger fel förtröstan. Och rätt fruktan ger rätt förtröstan. Och rätt förtröstan ger frihet från fruktan. Den första delen är: fel fruktan ger fel förtröstan. Så mycket av det vi tror och tänker och bygger våra föreställningar på har att göra med det vi kan se. Eller vad vi tror att vi ser. Och till och med när vi ser att det är insidan som räknas när det gäller skönhet, så är det fortfarande det vi ser av insidan som vi menar. Det vi kan uppfatta. Vi ser den här världen, men vi ser inte den kommande. Och då blir det saker i den här världen som vi av oss själva fruktar. Och då blir det också saker i den här världen som vi av oss själva förtröstar på. Det är fruktansvärt mycket i vår tillvaro som styrs av rädsla. Rädsla för vad andra människor ska tycka och tänka. Och i mångt och mycket så kallar vi det här för socialisering. Eller att vara modemedveten. Eller andra sådana saker. Vi har fått lära oss hur man ska uppföra sig. Fått lära oss etikett. För att andra inte ska bli stötta av hur vi beter oss eller så. Att vi inte ska stöta oss med människor utan tvärtom bli omtyckta och kunna dela gemenskapen. Och det mesta är ganska harmlöst, även om vissa saker kanske vi upplever stelt eller att vi känner att vi inte passar in eller sådana saker. Och det fungerar på mer eller mindre samma sätt i små gemenskaper som ett kompisgäng. Som det också gör i stora gemenskaper som en skola, ett bostadsområde, en liten ort eller stad eller upp på nationell nivå med kulturella normer som gäller i olika länder eller regioner. Frågan, vem är jag? Besvaras utifrån vem andra ser mig som. Och det är riktigt att den frågan ska besvaras utifrån. Men det är inte andra människor som ska svara på den frågan, utan Gud. Och det är bara han som har rätt att svara på det. Det är inte bara han som kan svara på det. Men det är han som har rätt att svara på det. Och det är han som kan svara på det. Om det är andra människor vi låter besvara den frågan. Om det är vad andra människor tänker om oss. Eller vad andra människor kan göra mot oss. Som vi är mest rädda för. Eller som vi mest bryr oss om. Då blir det också dem som vi förtröstar på. Då blir det andra människors dom vi fruktar. Och deras frikännande som vi sätter vårt hopp till. För lärjungarna skulle det snart ställas på sin spets. Om de förnekade Jesus så skulle de slippa mycket lidande i den här världen. Bekännelse till Jesus innebar redan medan Jesus levde att man blev utesluten ur synagogan. Och det står att flera av dem som var medlemmar av Stora rådet förnekade Jesus just av rädsla för detta. Trots att de kommit till tro på honom så förnekade de honom. De var mer rädda för att bli uteslutna ur den gemenskapen, ur synagogan, än vad ett förnekande av Jesus innebär. Och det var samma domstol som sedan också skulle döma Jesus till döden för hädelse. Bekännelsen kunde också innebära att man inte längre var välkommen i sin familj, i sin släkt eller bland sina vänner. Och som alla lärjungar skulle upptäcka, utom Johannes, så kunde bekännelsen till Jesus innebära att man blev dödad. Och inget av detta har förändrats. Samma sak gäller fortfarande för Jesu lärjungar. Den frid som länge har rått här i västvärlden är ett märkligt undantag där det mest kanske handlar om ett socialt stigma. Att man kan bli av med jobb och vänner. Och när vi har hört om och kanske till och med sett de vidriga avrättningarna av kristna som IS har gjort, så gör vi rätt i att tänka oss själva i den situationen. Ligger Jesu namn fortfarande på mina läppar om jag skulle möta vad de har mött? Ett säkert svar kan vi nog inte komma fram till. För de allra flesta av oss är det en teori. Och vi vet inte hur vi skulle reagera eller agera i den situationen. Men Jesu ord får vi ta till oss både som en varning, som en tröst. Att den som bekänner mig inför människorna, honom ska också människosonen bekänna inför Guds änglar. Men den som förnekar mig inför människorna ska bli förnekad av Guds änglar, inför Guds änglar. Då kommer vi till den andra delen. Rätt fruktan ger rätt förtröstan. Rätt fruktan ger rätt förtröstan. Går vi på det som vi ser runt om oss, så är döden slutet. Och vare sig det är det värsta man kan tänka sig, så att man fruktar det mer än någonting annat, eller om man kanske fruktar lidandet innan döden mer, så att döden till och med blir någonting som man förtröstar på som en befrielse, så tar man fel, för döden är inte slutet. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men sedan inte kan göra något mer. Jag ska visa er vem ni ska frukta. Frukta honom som har makt att döda och sedan kasta i Gehenna. Ja, jag säger er, honom ska ni frukta. Grundläggande handlar det om att fruktar du Gud, så behöver du inte frukta något annat här på jorden. En rädsla kan fördriva andra rädslor. På det mänskliga planet så kan vi likna det vid en mamma som inte har en aning om hur hon ska kunna få tag i mat till sina barn. För henne blir det vansinnigt ointressant av vad man ska hitta på och laga för mat, så man får lite variation i vardagen. Eller vem skulle inte släppa allt man har, oavsett hur viktigt det har varit fram tills nyss, om man får ett samtal från sjukhuset av att en nära anhörig eller någon man älskar ligger och riskerar att dö. Då finns det inget annat som är viktigare. Utan tvekan släpper man allt för att ta sig till sjukhuset. Vissa saker är viktigare för oss än allt annat, och vissa saker skrämmer oss mer än allt annat. När lärjungarna drabbades av förföljelse skulle de inte vara rädda. För det kommer en dag då de som nu såg ut att ha makt ska stå till svars för vad de har gjort inför honom som har makt att både döda och kasta i helvetet. Det vill säga den som har domsrätten. För lärjungarna så blir inte detta ett hot, utan ett löfte om att rättvisan ska segra. All ondska och orättfärdighet som människor har gjort ska de ställas till svars för. För utan domen finns det ingen slutgiltig rättvisa. Om vi säger att vi älskar rättvisa, då vill vi ha en dom. Och Jesus försäkrar att rätten ska segra. Gång på gång så återkommer Jesus till domen på ett eller annat sätt, i liknelser eller i ganska tydlig klartext. Och det gör han därför att vårt perspektiv så ofta blir begränsat och är begränsat till vad som händer i den här världen. Vi behöver få rätt perspektiv, och vi behöver hela tiden påminnas om rätt perspektiv. Rätt fruktan som också ger rätt förtröstan. Det är rätt fruktan att vara rädd för att handla emot Guds vilja och sedan stå ensam inför Guds änglar. Att stå ensam och få svara för allt det som den dagen kommer fram i ljuset. Allt det som du kanske under livet har försökt att dölja. Det ska den dagen uppenbaras. Det är rätt fruktan att vara rädd för att själv bli förnekad av den man här har förnekat. Men det ska inte stanna vid en fruktan för Gud. Om vi då igen går på det vi ser, och nu det vi ser hos oss själva, när vi ser oss i ljuset av domen, så kan vi igen hamna i fel fruktan och fel förtröstan. Så att vi nu bara är rädda för Gud och ser honom som vår hårde domare. Det kommer vi att göra om vi fortfarande förtröstar på oss själva att ordna upp detta. Men det är bara den som tror att det inte är så illa ställt med en som vågar förtrösta på sig själv. Det finns inget dolt som inte ska uppenbaras, och inget gömt som inte ska bli känt. Det är bara den som inte har sett djupet av sitt eget mörker i sitt hjärta som tror sig kunna bestå inför Gud på domens dag. Det du sagt i mörkret ska höras i ljuset, och det som du viskat i enrum ska ropas ut på taken. Har du någon gång fällt en elak kommentar om någon eller berättat något som den personen önskat förblivit osagt, och sen att det har kommit ut att du har sagt det, och kanske till och med blivit konfronterad av den personen, eller helt enkelt att de som lyssnade till dina ord den gången hade bättre omdöme än du och markerade att varför sa du så? Så skulle du aldrig ha sagt. Vid domen ska allt du sagt komma fram i ljuset, och den skam du kan ha känt när det hänt här på jorden, den har du känt trots ett bedövat och avtrubbat samvete. Hur blir det då den dag när du ser allting i det fullkomliga ljuset, när du ser saker så som Gud själv ser det? Hur reagerar du på lunchrasten om du får höra skitsnack om någon du knappt känner, en politiker eller kändis eller någon som du vet jobbar på samma ställe eller går på samma skola? Och hur reagerar du om det gäller någon i din familj, ditt barn eller någon annan du bryr dig mycket om? Då blir det en stor skillnad. Och ändå kan vi inte föreställa oss den verkliga ondska vi är skyldiga till genom våra ord. Som Joakim påminner om vid bibelstudiet i onsdags i Jakobsbrevet. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand. Och får själv sin eld ifrån. Gehenna. Helvetet. Dina onda ord om andra vittnar om det onda hjärtat. För det är därifrån de kommer. Du kan inte förtrösta på dig själv. En rätt förtröstan är den som David hade. När fruktan fyller mig, litar jag på dig. Om det är Gud som är domaren och ska döma oss, så betyder det också att det är han och bara han som kan frikänna oss. Om han har omsorg till och med om en liten sparv som du får på köpet när du köper 4, så kommer han att ha omsorg om dig. Och precis som lite längre fram i texten hos Lukas, och som vi också ser i bergspredikan hos Matteus, så pekar Jesus på triviala saker, enkla saker i vardagen, i skapelsen. Om nu detta lilla, detta enkla, liljorna på marken eller sparven, om nu Gud bryr sig om det, skulle han inte bry sig om dig och bry sig om du går förlorad? Jesus pekar utanför oss själva och ger oss nya ögon att se med, och till och med skapelsen vittnar nu om Guds godhet. Domaren blir inte den vrede tyrannen och böden, utan han blir din far. Din far som har beslutat att ge dig riket. Kommer vi till den sista delen. Rätt förtröstan ger frihet från fruktan. Rätt förtröstan ger frihet från fruktan. Rätt förtröstan har vi när vi inte längre förtröstar på oss själva. Men vad är det då istället som vi ska förtrösta på? Gud är ju rättvis, och domen kommer att vara rättvis. Vi ska förtrösta på Guds kärlek. Vi ska förtrösta på Guds kärlek. Och det finns med redan i det som Jesus säger i evangeliet. Men i första Johannesbrevet blir det så klart. Så har kärleken nått sitt mål hos oss, kolon, att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådana är också vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. Vad betyder det då att rädsla inte finns i kärleken? Först får vi se på vad menar Johannes med kärleken. Han ger definitionen några verser tidigare. Detta är kärleken, säger han. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Och här är riktningen väldigt viktig. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Guds kärlek har ett namn, Jesus. Och Guds kärlek har konsekvenser. Att vi har frimodighet på domens dag. Att vi har försoning för våra synder. Och det är just detta, att vi har försoning för våra synder, som ger oss frimodighet på domens dag. Att Gud älskar oss och har sänt Jesus i vårt ställe. Därför är domen inte någonting vi väntar på, utan något som redan är verkställd på korset, på Jesus. Så inför domens dag kan du istället fråga dig, kommer Jesus att dömas då? Kommer Jesus under domen på domens dag? Nej. Och vad har då detta med dig att göra? Och Paulus svarar, vet du inte att du som är döpt till Kristus Jesus är döpt till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet. Och nu kommer ett långt citat här. Liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus. För att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Domslutet. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden, en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Och så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Paulus upprepar sig mycket, men han gör det för att vara tydlig. På grund av detta finns inte rädsla i kärleken. Om du då fortfarande är rädd för straffet, då betyder det att du inte litar på Jesus. Då tänker du fortfarande att det hänger på dig, på dina bättringsförsök, på din förmåga att hålla dig borta från synden. Håll oss borta från synden och göra goda gärningar, det ska vi göra. Men även om vi till det yttre aldrig skulle säga ett ont ord eller vända vår blick mot något orent, lyssna till sladder eller göra någonting som är fel, eller till och med aldrig låta bli att göra någonting som är rätt, gott och riktigt, som nu skulle kunna lyckas med det, så finns fortfarande där den mörkna roten som gör trädet dåligt, det onda hjärtat. Men Jesus, men Gud har uttalat sitt ord över dig. Han har fällt sin dom över dig. Han säger att du är Jesus, hans älskade son. Det du fortfarande ser hos dig själv, det är den människa som Gud redan ser har dött i dopet. Och han kan inte döma någon som redan är död. Nu ser han istället den nyfödda människan som aldrig mer ska dö och som lever för honom och gör hans vilja i allt hon säger, tänker och gör. Men det är inte din kärlek till Gud som driver ut rädslan för domen, så att du ska pressa fram några känslor för att kunna få denna frimodighet. Nej, det är Guds kärlek till dig. Och då frågar vi en gång till, vad är denna kärlek? Det är att Gud har sänt sin son att dö för dig, för dina synder. Så Guds kärlek är inte en abstrakt känsla som du på något vis ska gripa, utan det är en historisk verklighet. Har Jesus funnits? Har Jesus funnits? Som historisk tidpunkt, eller historisk tidpunkt, har Jesus funnits? Ja. Har han dött på ett kors? Ja. Har han uppstått? Ja. Då vet vi i alla fall att Gud har sänt sin son för att dö och uppstå. För att markera mot, eller för Johannes, lever han? Ja. Och då kommer vi till nästa historiska händelse. Har du blivit döpt? Om svaret är ja, så kan du med säkerhet säga att Guds kärlek har nått dig. Då var det för dig som Jesus blev människa, dog och uppstod. Då kan du ha frimodighet på domens dag. Och redan här säger jag med David: när fruktan fyller mig, litar jag på dig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.